och välkomna till Kvinnor med ADHDs första podcast. Jag heter Jessica och med mig har jag Maria. Hej Maria!
Hej Jessica!
Hej! Vi sitter på helt olika ställen. Jag sitter i Vänersborg och du befinner dig i...
I Karlskoga, långt ut på landet. Så jag hoppas att mottagningen håller här när vi ska göra det här också.
Ja, precis. Vi sitter på två helt olika ställen och pratar i telefon helt enkelt. Så att, och så att därför vet vi inte riktigt hur kvaliteten, ljudkvaliteten och allt så här kommer bli. Men vi hoppas på det bästa, att man hör oss bra.
Ja.
Ja, det här är som sagt vår första podcast. Jag tänkte att vi skulle börja med att presentera oss lite mer och vad vi ska göra och så vidare så folk vet. Vill du berätta lite om dig, Maria?
Ja, det kan jag gärna göra. Jag heter Maria Andersson och är 40 år gammal, tänkte jag säga. Eller ung, jag vet inte vad man ska säga, men jag känner mig väldigt ung. Mm. Jag jobbar med att driva ett eget företag, jobbar som utbildningskonsult, jobbar även som coach och vägledare, vägleder och håller på med föreläsningar, ut och föreläser om flickor med ADHD. Anledningen till det är väl att jag har egen erfarenhet, jag fick min diagnos för 10 år sedan, vilket har förändrat mitt liv nog enormt, så att jag brinner för att hjälpa andra människor som kan ha liknande svårigheter som vad jag har.
Mm. Hur länge har du haft ditt företag?
Jag har drivit mitt företag i 6 år eller nu. Det känns rätt länge faktiskt.
Ja, det är länge. Grymt.
Och det har varit upp och det har varit ner. Men det har varit en häftig resa också. Med tanke på hur stora svårigheter jag har haft tidigare.
Och du har hela tiden handlat om ADHD, ditt företag, det du gör. Dina föreläsningar, det är hela...
Nej, det är inte bara det. Det är ju egentligen föräldrastöd och det är elevstöd också. Men utifrån att man har olika svårigheter. Sen behöver det inte handla om just ADHD och specifika diagnoser. Utan just det här att kunna hjälpa varje individ att hitta sin vardag och uppnå sina mål.
Väldigt individuellt så utifrån personen helt enkelt.
Så det jobbar jag med.
Ja, och hur är din ADHD? Vad har den betytt för dig? Eller vad har den visat sig i ditt liv om man säger så?
Ja, jag är ju den här tjejen som var väldigt hyperaktiv som liten. Och tyvärr så var jag det barnet som växte upp med båda föräldrar som var missbrukare. Mm. Och det blev många placeringar i familjehem. Och jag var den här tjejen som hade svårt att sitta still i skolan och jag vill alltid prata, jag vill alltid dansa och sjunga och nynna och ja, du vet, demonstrera mot allt. Jag hade mycket vänner och var väldigt populär i skolan, men jag bytte väl också vänner ofta. De kanske vilade ett tag efter att de hade bongås. Jag syndes och hördes mycket, men jag klarade inte skolan och det satte ju sina spår såklart. Att inte känna att man är som alla andra.
Nej, du kände det tidigt.
Ja, det kände jag jättetidigt redan när man inte kunde. Man satt och pillade och plockade och fick mycket tillsägelse och sådär. Sen bara vart jag väl den här pojkflickan mer. Jag trivdes bättre att umgås med killar och sådär. Och tyvärr så var jag den tjejen som i tonåren kraschade totalt och bytte familjehem just i tonåren också. Och då gick mitt liv helt åt skogen. 15 år gammal, då hade jag inte gått i skolan och mer, utan jag skolkade och rymde hemifrån och drack alkohol och till slut så var det klev jag in i kriminalitet och missbruk och det tog över många år av mitt liv faktiskt. Så att det var först i vuxen ålder som jag fick min diagnos och fick rätt hjälp och stöd och då har jag kunnat bara önska, och det är väl kanske därför jag brinner för det här också så mycket, att kunna ge rätt stöd och hjälp så tidigt som möjligt för att slippa hamna i det kaos jag gjorde. Inte klara av ett jobb och inte klara av studier. Och extremt svårt i sin mammaroll att hitta rätt. Och så fick jag diagnosen och så fick jag rätt stöd och hjälp på medicin. Och hela min, jag fick ju förmågan till att förändra hela mitt liv. Till det liv jag har idag. Och det är ju helt fantastiskt egentligen när jag tänker tillbaka.
Så allt du gått igenom idag, även om det har varit jättetufft, så är det en styrka nu för att kunna hjälpa andra, allt det du har varit med om. Liksom.
Ja, visst är det så. Och det är väl därför man brinner så otroligt mycket för att komma ut och prata om det också. För det är ju fortfarande mycket skam och skuld och attityder kring det här med
okunskap.
Och speciellt framförallt för oss kvinnor, tror jag.
Ännu
mer långt efter.
Mm.
Så var det faktiskt för mig. Men med rätt stöd och hjälp så har jag hittat ett fantastiskt liv som jag delar med mig av.
Vad härligt. Så nu känner du att du hanterar det ganska bra. Du har liksom inga up and downs eller liksom dåliga sidor. Liksom, du känner att du kan hantera allt det här.
Jo, det är klart att jag har up and downs. Men det är inte alls de här svackorna som det var förr. Med djup depression och sen upp på topp och så djup depression. Utan nu har jag en balans. Och ofta för mig så handlar dalarna om att jag inte håller mig till rutin och struktur. Att jag inte hanterar stress ordentligt. Utan att jag... Och då får jag jättestora svårigheter. Men nu vet jag, kan ju så pass mycket om mig själv. Så jag vet när jag måste dra i handbromsen. Och jag vet när jag måste bygga upp rutinen och verkligen hålla den fast. För jag mår inte bra annars.
Nej.
Så det har jag ju lärt mig under åren. Att faktiskt vara rädd om mina verktyg. Och vara rädd om att ha en vardag som fungerar för mig. För att då funkar jag jättebra.
Mm. Och det är jättehärligt att höra, och jag tror att jag kan lära mig jättemycket av dig. För jag minns i vårt första samtal, det tror jag aldrig kommer glömma, när vi pratade och du sa till mig att jag vill jättegärna göra det här med dig, men du får bara vänta lite, ska jag göra för något annat först. Så tänkte jag, men kan man göra en sak? Kan man liksom, alltså jag ska göra 100 saker, jag har inte lärt mig det där än att jag ska vänta och göra det sen, en sak i taget. Utan jag gör ju allting på en gång, så jag faller ju ganska hårt fortfarande. Jag kan inte stoppa det där, som du verkar ha blivit ganska duktig på. Så att jag har ju
träning hela tiden.
Ja, det är ju det.
Men samtidigt men det är ju det att hitta balansen också så småningom. Och samtidigt kan ju jag, vad ska man säga, jo, det är bra att göra klart en sak i taget. Men samtidigt så, ibland fungerar det i perioder, tror jag, att det funkar för dig att ha många bollar i luften också.
Ja, absolut. Jag gör det.
Men just ändå att hitta balansen och lära känna sig själv.
Och välja sina bollar och inte för många bollar, tänker jag. För det var det som var problemet. Det kanske går att ha 3 eller 6 bollar, men när man har 20 och tappar taget, alltså det funkar kanske inte liksom. Det är väl det.
Nej, det är klart. Och sen just det här med stress och misslyckande, tror jag framförallt är så viktigt att inte hamna i. För det tror jag vi kan känna igen, både du och jag, tillbaka i tiden. När man ville så mycket och sen nådde man aldrig riktigt fram.
Nej.
Man fick kämpa och kämpa och kämpa.
Varje
gång kändes det ju som ett misslyckande.
Men
hur var det för dig när du fick din diagnos? Eller hur har det sett ut?
Det har ju varit helt annorlunda än ditt. Det är ju liksom nästan motsatsen, kan man säga. Jag är ju, hur gammal är jag? Jag är 34 år. Och jag fick diagnosen i år, tror jag faktiskt. Jag började kanske utredning för 1 eller 2 år sedan. Jag fick den i år då. Och har ADHD och generaliserat ångestsyndrom. Jag har ständig ångest. Och det började också från början, från att jag var liten egentligen. Alltså då så såg man ingenting. Alltså min mamma eller kröknan eller ingen skulle säga att jag hade det överhuvudtaget. För jag var ju en jättesnäll och tyst flicka. Jag minns ju att jag dagdrömde mig bort och satt och styrt genom fönstret mycket. Och jag hade svårt ändå alla rätt på proven och var bäst i klassen på massor av saker. Men tills en viss grad, tills jag inte kunde hänga med mer. Och det var kanske i 6-7 där det började. När jag började tappa fästet där, då började jag ju skolka och skita i istället då. Men jag vet att jag var så tyst, som från förskolan så ringde de hem och frågade vad det var för fel, att jag ska prata inte, vad det var för fel. Jag kunde gå en hel dag utan att jag sa ett ord. Och jag gick i 5-6 där, så satte de en siffra på min skolbänk. Jag var tvungen att säga 2 saker om dagen, så jag var helt tyst. Och tänker jag, så nu som vuxen tänker man att det är inte normalt att vara så tyst och inte säga något.
Nej, det var ju extremt.
Jag var tassat i mina egna tankar, så fixade jag alla frågor. Jag vet inte liksom dum på något sätt liksom, att men så problemen började väl egentligen då när jag kom upp i tonåren. För då blev det ju väldigt mycket ångest och ätstörningar. Och lite självskade. Alltså jag visste inte då att det var ångest. Det är först nu jag kan sätta ord på det. Men jag skar mig med i armarna lite. Jag hade inga stora, men jag ändå skar mig. Och sen hade jag både haft att jag kräkt, och jag har tränat och haft koll på maten och svält ut mig, så att alla slags ärstörningar, om man sagt så, och både pendlat upp och ner. Så att jag har haft en väldigt bred sån Och ångesten har ju alltid funnits där, men det var först efter att jag fick min dotter som den tog så stora proportioner att jag kunde liksom inte hantera den, för då kunde släppte jag mig inte. Den grep taget så att jag föll jättedjupt. Det blev väldigt jobbigt att vara förälder. Och också jobbigt att vara förälder för att inte hitta sina... Jag hade ju knappt koll på mig själv och skulle kontrollera en unge, och det var liksom jättesvårt att komma in i det här, tyckte jag.
Ja, verkligen. Så det kan jag känna igen också väldigt mycket i det här, att vara förälder och ha de här svårigheterna. Och leva upp till att vara en bra förälder, och hur ska man vara, och sen så är man glömsk och slarvig och tankrig och det blir jätteproblematiskt.
Och det som jag tror är jobbigast i mitt föräldraskap, det är att eftersom jag har väldigt mycket ångest och sådär, så går jag ju OSM och i beredskapsläge jämt, så jag behöver ganska mycket återhämtning. Och innan jag hade barn så fick jag den här tiden. Jag var ute och gick med mina hundar i timmar och jag satt själv. Och jag tyckte om, och jag behövde bara vara ensam och tystnad. Liksom, och det får jag inte längre, för nu har man ju alltid barn nära sig. Så även om jag älskar dem så får jag ju aldrig vara själv med mina egna tankar. Eller återhämta mig liksom. Och sen också det här att jag har ju haft sömnproblem hela livet. När man får barn så blir sömnproblem ännu större. För det är inte nog med att jag vaknar själv 7 gånger på natten. När kommer en unge och väcker till jag väl har somnat. Så jag känner liksom att allting blev ju liksom dubbelt så jobbigt när jag kom då. För att det ångesten växte, sömnsvårigheten växte. Liksom, att jag får inte tid för mig själv. Och, press och stress.
Fick du aldrig någon hjälp som småbarnsförälder sådär?
Nej, jag fick inte rätt hjälp. Det är väl för att jag har liksom kunnat, det var ingen som kunde tro att jag hade någon diagnos. Och, alltså jag gick ju hos mödravårdspsykologer och jag försökte söka hjälp, men jag fick inget stöd. Och det tror jag också beror på att jag har pluggat rätt mycket. Jag är välutbildad om man säger så. Jag tror att då antar man att du kan. Ja. Alltså jag är inte dum i huvudet, du kan fixa det själv. Och liksom när jag gick hos psykologer eller kuratorer så sa de att varför ska du gå här? Du kan ju lika mycket som jag, eftersom jag har läst psykologi och sådär då. Att det här är inga problem för dig, bara för att jag vet vad de snackar om och kan tala samma språk liksom.
Ja, just precis. För jag sökte ju hjälp i min mammaroll och jag fick ju hjälp, men det tror jag mer hade med min historia att göra, att jag hade misslyckande föräldrar och varit placerad och då tyckte man att då kunde man satsa att jag skulle få föräldrastöd på grund av att jag inte hade något att relatera till föräldrar riktigt. Sådär.
Nej, precis.
Alltså min historia är en liten del om jag tänker på alla andra mammor. Det är ju mer mammor som lever som du och går i tysthet och inte, alltså lider jättemycket och får inte hjälp. För att utåt sett, ja men du har en utbildning och du, ja men det fixar ju du. Ja. Utåt sett är det ingen som ser det här total kaoset som finns inombords och frustrationen.
Och det som gör mig mest arg idag, det var ju att det var inte så att jag satt hemma i tysthet, utan jag sökte verkligen. Jag grät hos BBC och bad om hjälp och det gör mig också arg idag, och jag tänker så mycket okunskap, för att vem som helst för fan har sett att jag led av ångest. Varför sa ingen att det här är mediciner, du har en ångestsjukdom, eller hjälp mig liksom. Det kan göra mig så jävla arg idag, för att jag kan ju se massor människor med ångest. Alltså har man det själv så kan man läsa det åt andra. Då tänker jag, herregud, välutbildade människor som sitter och ser mig sitta och gråta. Jag berättar att jag är rädd för att gå ner på trappan, kan tappa henne. Jag är rädd så fort hon vaknar, så hon inte ska vakna. Jag hade rädsla, ständig rädsla att hon skulle dö. Och ingen hjälpte mig. Herregud, liksom mitt första år min dotter är förstörd liksom.
Och det är ingenting man kan hantera. För jag hade samma sak när Matilda föddes, min dotter. Rädslan för att hon skulle ta sig ifrån mig på ett eller annat sätt.
Det, ja, precis.
Jag försökte tänka sunt, men jag kunde inte hantera det så som jag önskade. Alltså jag försökte, men det gnagde ju sönder den och då kom det ännu mer ångest.
Ja, precis.
Dölja det också, för man kan inte prata med någon heller om det.
Jag försökte ju prata med det. Alltså, om man får säga normala mammor som inte har ångestproblem eller hade svårigheter, de förstod inte mig alls. Så att jag menar, även om jag försökte prata så insåg jag bara att nej, det var ingen som kände som jag. Alltså, och inte nog med att jag hade fruktansvärt att jag led och mådde dåligt, utan jag kan ju säga att man kan ju inte vara den bästa mamman heller som var så ångest, som mådde så dåligt och sitt barn. Sen tog jag hand om henne. Alltså gjorde allt som behövdes och sådär. Men alltså, så dåligt jag mådde. Jag var inte lycklig liksom.
Nej, för det har jag också tänkt på. Ja, för det har jag tänkt på i min mammaroll också. Det här vad jag förmedlade, vad jag sände ut för för vidare till min dotter just med ångest och dåligt samvete igen. Men det jag funderar på, det här med vardag och ordning och kaos eller inte. Alltså hur var det, fungerade det för dig? Det här med struktur och hålla rutin och planering och så. Att vara mamma.
Ja, att vara mamma är väl den svåraste delen i mitt liv. Att plugga och jobba och så, det är något jag är jättegrym på. För där kan jag ha ordning och struktur. Och innan jag träffade min man och fick barn så hade jag. Och jag städade tisdagar och torsdagar och jag går till jobbet och tiden. Så jag hade liksom ett schema kan man säga. Och sen när jag träffade min man, då var det så här, det är väl ingen som behöver ett schema. De går och handlar varje onsdag. Eller du vet, då bröt han lite av de här rutinerna. Och sen när barnen kom, då bröt han ju allt. Du gick inte hålla den där rutin. Så det var också där, för att utan att jag visste det så hade jag liksom rutiner.
En bra grund.
Ja, jag hade en jättebra grund. Men när de kom så ryckte hela grunden ifrån mig. Och det var också det att eftersom man har sovit ganska dåligt hela livet så tänkte jag att nej, men jag har inte sovit på sömn. Jag överlever på 4-5 timmar. Så jag tänkte att jag skulle hantera det här med att sova lite bra. Men jag hanterade ju det jätteilla. Så inte nog med att jag sov, hade inlåsningssvårigheter och så själv. Utan jag fick ännu värre. Eftersom hon hade svårt att sova. Alltså de första 8 månaderna fick jag inte sova någonting. Så att det var fruktansvärt.
Och så hålla igång också och finnas där och ta, vara den här mamman som man vill vara. Och tillgodose sitt barns behov. Men för mig var det nog tvärtom. När jag väl fick rätt stöd och hjälp. Jag ville ju vara den perfekta mamman och ta igen allt. Så vet du, den där mamman som jag aldrig hade haft. Och jag kämpade med näbbar och klor. Och det bästa jag visste det var ju att få vara mamma. Trots att jag hade de här svårigheterna, men jag hade ju väldigt höga krav på mig själv också när man stod och tittade på alla andra mammor som fixade med tvätt och disk och lagade mat samtidigt. Och, och liksom det var, jag fattade inte hur de fick ihop det.
Nej.
Och idag kan jag känna att jag stormtrivs i min mammaroll och jag hade en lång tid också det här att hitta rätt, vem är jag när jag inte är mamma? För jag mådde ju som bäst när jag var mamma och hade svårare i min yrkesroll, där kände jag mig jättebortkommen alltså. Och vi är också olika på våra historier.
Ja, verkligen. För att jag känner, jag hade inte haft mina barn. Jag är en sån person som hade kunnat jobba dygnet runt och karriärsmänniskan. Ja, jag tycker fortfarande än idag, även om det är bättre nu och jag kan hantera föräldraskapet, så tycker jag fortfarande att det är min svåraste roll. För jag har inte tillräckligt koll på mig själv. Det här med att köra så fort och bromsa och ha många saker. Liksom, jag gör ju för mycket saker samtidigt så att jag till slut efter några veckor sitter och gråter liksom. Alltså, det är inte, när man inte kan ha koll på det själv att säga stopp och säga nej och veta när man ska ta lugnt och hantera sin stress, alltså då är man ju inte, jag känner inte att jag är den bästa mamman där heller då, att jag behöver lära, för att vara riktigt bra så behöver jag lära mig att ta hand om mig själv först liksom. Och jag har inte fått den hjälpen eller de verktyg för att kunna göra det.
Nej, för det är precis det jag satt och tänkte på nu också. För under min resa så har jag fått otroligt mycket stöd. Och nu förstår jag ju vad... Alltså, dels de här kvinnorna och familjerna jag så märker jag det. Jag fick min diagnos för 10 år sedan. Då var det ganska nytt. Speciellt med min bakgrund och allt det där. Att få diagnos och få medicin och rätt stöd och hjälp och så. Men och i det så tror jag att jag hade vinning. För att de var så rädda. Dels för att jag var en före detta missbrukare. Så var de så rädda så att de gav mig allt stöd. De bara kunde hitta. Och då blev det hur bra som helst.
Medan precis.
Kvinnor och familjer och andra idag inte får den hjälpen.
Nej.
Utan det är oftast medicin och sen så händer inget mer.
Nej.
Utan resten ska du klara själv.
Ja, och jag tror speciellt för mig. Jag vet om sa det till mig när jag gjorde utredningen. Men herregud, du har ju 5 års högskoleutbildning. Men herregud, du fixar det här. Liksom.
Ja,
och sen också med det jobbet jag har. Jag har ju hela tiden jobbat med andra människor med kriminalitet, missbruk eller ADHD.
Ja.
Idag jobbar jag inom kriminalvård men jag har också jobbat inom social. Jag jobbar med behandling. Och jag vet ju det mesta. Det är bara att jag är jätteduktig på färder till andra men jag kanske inte kan göra det så bra på mig själv att stoppa mig själv. Och därför tror jag också att det är också en anledning till att jag inte får hjälp. För att men vadå, du kan ju det här. Vad ska vi lära dig som du inte vet? För jag vet ju.
Och det är svårt också på ett möte på det viset också att uttrycka sin frustration och hur man faktiskt tar det. Sen tror jag många gånger också när man lever parrelation så kan man kompensera det på något sätt. För då har man den andra som kanske styr upp. än om man skulle leva ensam med allting. Då tror jag att det går fortare och krascha liksom. Men är man i en parrelation där man kan kompensera varann, så tror jag att man håller längre. Och samtidigt så får man ju heller ingen hjälp.
Nej.
För att då har man den andra hälften. Och då får man ju inte hjälpen som en egen individ heller.
Nej. Och jag kan berätta, jag var med om en sak idag som gjorde mig lite upprörd faktiskt. Jag ringde till öppen psykiatrin där idag för att jag tänkte att jag skulle försöka börja med medicinering nu igen. Så nu har jag haft en sån period av jättemycket stress och jag börjar bli i huvudet och känner att jag har svårt att gå och känner att nej, jag får ge det en chans till. Och då ringer jag och säger att jag vill ha kontakt med en sjuksköterska där. Och då säger hon, jaha, jag ser att du har missat din förra tid här. Ja, men jag lägger, liksom, hon talade lite så här uppkäftigt till mig. Liksom att du har ADHD, du missar tider som alla andra. Liksom i den här tonen till mig. Och vad hon inte visste var ju att jag hade fått en räkning hem för att jag hade missat en tid. Fast jag hade aldrig fått tiden. Så när jag ringde till dem och sa att jag har inte fått någon tid här. Liksom, nej, det är vi som har gjort fel. Men hon antog att det var jag som hade gjort felet.
Ja.
Så känner bara det här stämpeln att men du missar alltid tider. Och här ska vi komma och ställa upp på dig. Och jag känner att jag har inte missat ett tid eller ett möte i hela mitt liv. Men bara för att jag har de här fyra bokstäverna så är det fel.
Det liksom. Givet att det är så, ja.
Det är
ganska hemskt.
Ja, det är väldigt hemskt.
Och jag kan också känna, för precis det bemötande har jag också fått när Matilda gick, min dotter gick på utredning inne på BUP. Och vi fick tider och vi fick inte ens ett brev i postlådan. Men
nej,
de sa, och det var, alltså, det var så kaos just under hennes utredning med tider och allt möjligt. Men då, det var också ungefär att det var jag som var den slarviga.
Ja,
och då hade jag ändå suttit med. Ja, och det kände jag också, så jag blev nästan så arg så att jag ville hävda att det var att jag inte ens har fått ett brev. För att det känns så. För idag är jag duktig på att passa tider. Och jag är duktig på, även om jag får ha mina kalendrar och det står över hela väggen, så håller jag koll. För jag, alltså, det är viktigt för mig idag. Jag kan tycka att det är många gånger man blir bemött på det viset faktiskt. Att det är, men det är självklart att det är vi som gör fel som då har svårigheter.
Och där kan jag väl se att jag har, fördelar, för många säger liksom när jag ser mig att det är ingen som tror att jag har ADHD. För jag är ju väldigt lugn och stabil och liksom helt sådär. Och också med den här utbildningen tänker de att men det, herregud, du har kunnat läsa i 5 år på väldigt hög nivå. Det är klart att du inte har det liksom. Men i de här fallen när jag möter personer som inte har träffat mig och vet hur duktig jag är och vem jag är. Och jag får det här att de ser ner på mig. Då känner jag bara att nu jäklar liksom. Då blir jag vansinnig. Och då tänker jag på alla andra här. Alltså, vi är en väldigt stor klunga som alla får det här stämpeln liksom. Och som många av oss, eller de flesta av oss tror jag, försöker och gör allt vi kan. Och många får mycket på sig som man inte ens är skyldig för liksom.
Ja, just. Och jag möter ju många, många kvinnor som just beskriver det du beskriver. Att de har en hög utbildning men de har fått kämpa sig dit också. Alltså under hela sin uppväxt. Men möts av okunskap att nej, men du har ju jobb och du har familj och du har en ekonomi. Och sen så lever de i totalt kaos och inre stress.
Inre kaos.
Ja, och håller på och ger upp. Utan att, men på ytan så ser det ju jättebra ut. Det är väl ingen som tror att de har de här svårigheterna. Och sen tror jag ofta att tjejer och kvinnor framförallt, vi lär oss att dölja det så enormt mycket. Vi blir experter på oss själva och dölja för att vi vill vara som alla andra.
Och det är väl det som är skillnaden jag tänker mellan dig och mig, men också det man kan försöka sprida den här kunskapen. Många förknippar ju ADHD som det här utåtriktade, hänger takkronor, missbruk. Men också att det kan vara på det här andra sättet och att man faktiskt mår precis lika dåligt på, alltså, absolut på olika sätt. Att du kanske fått mer möta, mer har ett annat synsätt på dig än vad jag hade som jag satt tyst och var duktig liksom. Men att inuti så kanske man har samma smärta ändå, att vi kan inte titta på och säga att det är inget fel på dig, du har inte någon diagnos eller du har inte liksom.
För jag menar, du hade ju lika mycket koncentrationssvårigheter som vad jag hade, fast
ja,
mina visade sig på ett annat sätt och jag dolde det ju på ett annat sätt än vad du gjorde. Och det är precis det som är så himla viktigt, att få kunskap om att det finns inte en ADHD-mall. Det finns individer i grund och botten och vi måste få blomma ut på våra olika sätt. Och vi måste få förståelse som individer.
Och tyvärr tror jag att det är det som är problemet idag. Att alla tror att de vet vad det är det här. Och jag har jobbat som sagt både i en socialtjänst och kriminalvård. Och där vet ju alla vad det är. För att vi ser den här ADHD-människan som slutar upp och ner. Och beter sig som man har ADHD. Och då blir jag ganska irriterad. För att det är inte det. Det är inte det som är ADHD. Liksom. Att man tror att man vet exakt vad det är. Liksom, och att alla är likadana.
Och det finns ju ingen mall i det som är så... Det är det som är skrämmande, så jag kan väl tycka på något sätt också att diagnosen kan bli fel många gånger också, för finns det då personer som inte har kunskap utan tror att alla är ADHD, det är det här som gäller, så glömmer man ju bort individen också, då tittar man ju inte längre på den, utan då tänker man, nej men den passar ju inte in i mallen, för att nej, det är ingen ADHD, och så får folk ingen hjälp heller, både kvinnor och män, utan drar på sig ännu mer utanförskap och ångest och misslyckanden.
Ja, precis. Men det är väl sånt som vi har tänkt att föra vidare här, att vi ska prata om här i våran podcast liksom. Att vi ska hjälpa till att sprida mer kunskap helt enkelt.
Ja, och ta upp olika ämnen och berätta utifrån oss själva med och dela med oss av våra erfarenheter på både gott och ont.
Absolut. Det tänker jag.
Så. Jag tror att det blir bra.
Jag med. Och jag tänker att ifall man har några frågor och funderingar, eller om man har någonting man vill fråga oss utifrån din erfarenhet eller min erfarenhet, eller om man har några önskemål de vill att vi ska prata om i den här podcasten, att man kan mejla oss det. Och då kan man mejla mig på jessica@nestorjourlag.se. Så kommer vi göra så gott vi kan och svara på för det, allt vi kan i alla fall. Det vi inte vet vad vi gör på.
Och ta upp viktiga ämnen. Och är man intresserad av vem jag är mer, så kan man gå ut på min hemsida. Och då är det www.maria-andersson.se. Gud, det här blir spännande, Jessica.
Det kommer bli jättespännande. Och mig finner man med på nestorforlag.se. Jag tror inte vi är riktigt bestämt vad nästa podcast kommer handla om. Har vi det? Eller kan
nej.
Vi? Nej. Utan det får vi se.
Vi kan väl ta våra erfarenheter nästa gång när vi har varit med. För jag kan ju känna det så många gånger att det händer något varje dag som jag kan känna att det här vill jag dela med mig.
Ja, absolut. Det kanske blir lite spridda skurar helt enkelt.
Ja, och samtidigt kanske det är någon som har mejlat in och så att vi tar upp det direkt.
Vill ha hjälp eller svar på något eller sådär, stöd.
Ja.
Jag och Maria tackar härmed för oss och hoppas att ni vill lyssna på oss igen. Tack och hej!